morgon, god middag, god kväll eller när du nu lyssnar på den här podcasten. Alla humanoider där ute. Ni kommer att förstå vad jag menar sen. Ni lyssnar på Fiktiva Universum och Faktiska Undringar. Jag heter Robin och med mig idag har jag...
Kenneth!
Hej, hur står det till?
Jo, det är utmärkt!
Ja, det är fint. Idag snackar vi om avsnittet Choose Your Pain. Eller som det heter på... Som de säger. Hur säger de, Kenneth?
Choose Your Pain!
Precis. Avsnitt 5 av säsong 1 av Star Trek Discovery.
Och nu börjar det hända grejer.
Ja, verkligen.
Nu börjar de komma in lite, bli lite varma i kläderna och sådär, va? Det, ja, spännande.
Ja, det ska bli väldigt roligt. Men innan vi börjar så har vi lite feedback och rättelser som vi har på veckobasis nu. Som vi kör igenom, eller?
Ja. Jag vet inte, det är lustigt det här med saker man behöver rätta i efterhand. Det är alltid mina grejer som vi behöver korrigera. Jag vet inte vad det säger. Om det är så att du är försiktigare med vad du påstår eller om det är så att jag helt enkelt minns sämre. Men vi fick en liten kommentar från vår tidigare kollega Henrik som sa det att han poängterade att ordet Kenneth letar efter är arter, inte raser. Vi pratade lite grann förut om, du frågade om det var kannibalism om en klingon åt en människa.
Ja.
Och då försökte jag ju referera till, och det blev ju lite fel. Det jag skulle referera till var The Next Generation-avsnittet The Chase. Där Jean-Luc Picard och gänget upptäcker att alla humanoida raser i galaxen är släkt. Så det finns alltså en... ursprunglig ras humanoider som då berättar att de var ensamma och som sen spred sin genetiska likeness, sin arvsmassa, sin DNA över massor av världar då i Vintergatan. Och ja, så därifrån kommer helt enkelt alla humanoida raser som vi ser i Star Trek. Så därför är det inte, precis som Henrik då påpekade, olika arter, utan det är en art som kallas humanoid, mer eller mindre. Och sen så finns det flera olika raser som människa, klingon, valken och så vidare. Och de kan föröka sig alldeles utmärkt och få bra avkomma och sådär, va? Frisk avkomma. Så att...
Ja, frisk i alla fall.
Ja, precis. Ja. Sen kan man ju fråga sätta hur friska några av dem är, men det är ju en annan sak.
Speciellt när det blandas med klingon så kan man verkligen ifrågasätta det.
Ja, ah, vadå? Worf är ju rätt stabil killen då.
Ja, tycker du verkligen det? Okay. Han har verkligen sina issues, skulle man kunna säga.
Ja, okej. Okay. Du har rätt.
Men det har väl alla i och för sig.
Du har rätt. Ja, nej, men så det var en liten påpekan där från Henrik och det uppskattar vi. Och sen så hörde också en trogen lyssnare, Alexandra, av sig. Och hon tyckte att ja, det här är väl mer ett påpekande än en rättelse, sa hon. Och så läser jag exakt vad hon säger. Men med tanke på att Robin klagar lite på att introsångerna ofta är för långa, så blir jag ju lite förvånad över ert eget intro som jag tycker är för långt.
Ja.
Säger hon och ler.
Och då har vi ändå kortat ner det lite grann.
Jo, nej, men det är helt okej att du körde men hela absolut. Låten i första avsnittet. Ja. Det köpte jag. Men det kanske är så att det fortfarande är lite långt.
Man ligger på runt 45 sekunder.
Ja, men jag menar, det är ju 45 sekunder då man inte får höra min fantastiska röst.
Ja, det är sant. Man kanske ska göra den lite längre alltså igen. Ni får gärna komma med feedback på det där.
Absolut. Har ni åsikter eller synpunkter så får ni hemskt gärna återkomma med dem.
Ja, gör det. Det kommer slutet av avsnittet också, hur man gör det.
Absolut. Och kom gärna med synpunkter på när Robin har haft fel.
Det händer ju så sällan dock.
Men... Jag saknar dem.
Ja, nej, men det har väl att göra med att du pratar lite mer än mig, tror jag. Men,
vad säger du? Ja, okej.
Okay. I vilket fall?
Ja.
Jag får väl leta upp det här avsnittet kanske. Vi får se.
Mm-hmm.
Men vi kör väl igång.
Absolut, inget att vänta på.
Så Så nu när vi ger oss in i det femte avsnittet så ser vi hur Burnham har ett möte med Dr. Colbert. Hon är orolig för att de gör Ripper illa eftersom Ripper visar tecken på att må dåligt. Doktorn är inte helt övertygad och ska köra lite prover. Vi förflyttar oss senare till Starbase 28 där Captain Lorca har ett samtal med några av höjderna inom federationen. Han skryter om Discoverys framgångar och han har också delat med sig av informationen så att fler skepp kan byggas som drivs på svamp, precis som hans egen skepp. Admiralen där känner också behovet av Rippers släktingar, att det är nödvändigt att hitta fler av den här rasen för att driva de här nya skeppen på samma sätt. Så de söker nu efter det här djuret så som Klingons söker efter Tribbles skulle man kunna säga. Men istället för att utropa dem så vill man istället utnyttja deras navigationskrafter. Mot Lorcas vilja så bestäms det att Discovery ska vara på hemmaplan eftersom Klingons har listat ut att Discovery är speciellt på något sätt. Lorca och admiralen har också skilda åsikter om Burnhams vara eller inte vara på skeppet. Han står dock på sig och tycker att det är hans beslut att ta och han får som han vill också. Ja. På väg tillbaka till Discovery så blir hans transport tagen till fånga av Klingons. Och där har vi ju vår kära Redshirt som är pilot. I det här fallet blir ju såklart dödad och Lorca blir en fånge. Discovery får veta detta av admiralen och så har då vår kära Kelpien gått från science officer till tillfällig kapten i Lorcas frånvaro. Mm. Han klättrar snabbt i hierarkin. Han kanske är admiral inom ett par år. Vem vet? Nu går admiralens tidigare order ut genom fönstret. Nu ska Discovery hitta och ta tillbaka sin kapten.
Mm.
Så länge som Burnham inte har bevis för att Ripper blir skadad av allt hopp man gör så kommer inte Saru att tillmötesgå henne i hennes oro, säger han också. Sen ser vi hur Saru rannsakar sig själv och hans sätt att leda genom att försöka jämföra sina kvaliteter som person mot de mest framgångsrika kaptenerna i Starfleets historia. Datorn tycker att det här är en dålig idé och säger att han ska ta död på dem som fick honom att tvivla på sina egna fel och brister. En fantastisk dator det här tycker jag. Men det kommer vi nog in på lite närmare. På Klingonskeppet så möter vi en ny karaktär, Harfort Fenton Mudd, som kallas för Harry. Eller ny och ny, det beror lite på. Vi kommer nog till det. Det finns säkert någon av er där ute som känner igen det namnet.
Just det.
Han sitter tillsammans med Lorca på ett klingonskt fängelseskepp. Han säger att han är där för att han älskade fel kvinna. Så vad gör man då? Jo, man lånar sig upp över öronen från maffian såklart. Köper en måne och ger den till hennes föräldrar för att blidka dem. Skuldindrivarna fick inte sina pengar i tid och jagade honom i famnen på Klingons. Och därför är han där han är. Det verkar också som om Klingons behöver göra av med lite energi då och då. De går helt enkelt in i cellen och så får man komma överens om vem som ska bli misshandlad den här dagen. Vi ser också där hur vår kära Harry inte har blivit slagen, verkar det som. Och det här gör Lorca väldigt förundrad. Vi träffar ytterligare en människa på det här fängelseskeppet, löjtnant Ash Tyler. Han blev tillfångatagen i The Battle of the Binary Stars som vi har recenserat tidigare. Orsaken till att han överlevde de här 7 månaderna i fångenskap som enligt Lorca ska vara mer eller mindre omöjligt är att skeppets kapten, ja, hon tycker om honom, skulle man kunna uttrycka sig, den klingonska kaptenen. Vi är tillbaka på Discovery där Stamets kör lite teknobabbel om svampen och hur dens rötter sprider sig över hela universum som gör allt till en stor motorväg. Sen har vi Ripper då, som för att förklara det på ett bra sätt har körkort. Han kan alltså kommunicera med motorvägen och färdas vart han vill. Vi kan säga så här, säger Stamets, åk till Vulcan. Så vet Ripper alltså vilken Europaväg han ska ta till Vulcan. Man har och vill ha en virtuell Ripper till att göra detta med. Men det har vi lärt oss att den här virtuella maskinen eller virtuella Ripper kan bara hoppa korta sträckor eftersom en virtuell Ripper bara har moppekörkort skulle man kunna säga. Man har inte riktigt samma kapacitet. Man tror sig i vilket fall har kommit fram till att det måste vara någon levande som förstår och som är villig för att det här ska fungera. Lorca har blivit flyttad till en tortyrstol och blir utfrågad av kaptenen angående vad som gör Discovery så speciellt. Han blir torterad med ljus på grund av sin ljuskänslighet, på grund av sina ögon som han har problem med. Stamets jobbar tillsammans med Tilly och Burnham med att hitta kompatibla varelser för att ersätta Ripper. Saru är upprörd eftersom Burnham ännu en gång skiter i vad han säger och försöker få sin vilja igenom på annat sätt. Burnham tror att människan kan med en liten Ripper-spruta med Ripper-DNA kan alltså klara av att göra samma jobb som Ripper gör idag. Saru är fortfarande upprörd eftersom experimenterande med människor är förbjudet. Dessutom så skiter hon i vad han vill. Hon blir satt i rumsarrest eller husarrest. Lorca upptäcker att Harry spionerar på dem i cellen genom en avlyssningsapparat som han har satt på sitt husdjur. Sin husdjursspindel som han har med sig i cellen. Det verkar som att Harry också vet mer om Lorcas förflutna än de flesta vet. Hans förra skepp blev förstört av Klingons, men bara Lorca överlevde. Han gick inte under med sitt skepp, alltså, skulle man kunna säga. Tillbaka på Discovery igen så ser vi hur Ripper blir tvingad att vara beräkningsenhet igen, som han såklart inte gillar. Efter att han har hoppat så kollapsar Ripper och går in i så kallat kryptobiotisk tillstånd. I princip allt vatten i kroppen försvann och Ripper lever knappt. Saru tycker att man ska pumpa upp honom igen med vatten för att användas när de ska hem igen. Det är prioritet nummer ett. Han är villig att ta död på Ripper för att kunna sticka från klingonskt territorium så fort som möjligt. Han verkar ha lärt sig ett och annat från Lorca. Saru är också villig att ta ett möjligt straff för detta, säger han. Att döda eller skada en kännande varelse. Tillbaka på Klingonskeppet så ser vi hur Ash och Lorca övermannar vakterna på fängelseskeppet och flyr i ett mindre skepp. Det lämnar kvar Harry åt sitt öde. Lorca och Ash strålas tillbaka till skeppet och Discovery hoppar tillbaka. Dock använde inte Stamets Ripper till att göra detta utan sig själv. Och Stamets överlevde också den här persen. Saru beskriver sin besvikelse med Burnham. Sin avundsjuka, skulle man egentligen kunna säga, för att han inte fått samma chans som hon fick att lära av en av de bästa kaptenerna i Starfleets historia. Han känner att han har fått ta ansvar utan att få den utbildningen som behövs. Han känner sig otillräcklig. Michael ger Saru teleskopet som Georgiou gav henne. Hon fick sedan uppdrag av Saru att se till så att Rippers liv räddas. Michael släpper Ripper fri i förhoppningen om att det ska rädda hennes liv. Vilket det också gör. Och i sista scenen så ser vi hur Stamets spegelbild stannar kvar i spegeln ett tag efter att han lämnat rummet. Det var det som avsnittet handlade om. Har du hittat någonting intressant som du vill delge?
Nej.
Det var det idag då.
Det var det, tack så mycket. Nej, men... Jo, det händer ju en hel del här som är värt att ta upp. Men jag måste bara fråga, först och främst, Robin.
Ja.
Detta är första gången du träffar Harry Mudd.
Ja.
Och hur reagerar du på denna karaktär?
Ja, men första gången, ja, alltså, jag har inte sett karaktären eller skådespelaren i Star Trek tidigare. Jag har dock sett honom på annat håll tidigare och jag uppskattar skådespelaren.
Jaha.
Men i Star Trek har jag aldrig sett honom och jag förstod ju inte när jag såg det första gången alla hintar, om man säger så, som Nej. Fanns i avsnittet. Det fick jag reda på efterhand eftersom man är lite nyfiken. Men jag tyckte han var rätt intressant, lite speciell person alltså för att finnas i det universumet på den tiden. Ja. Han passade inte riktigt in. Han är rolig dock.
Och det är ju lite grann det som är grejen med den karaktären han återvänder. För jag menar, om 10 år från nu, alltså i Discovery's timeline, så träffar han Captain Kirk på Enterprise. Mm. Och sen är han med i, jag tror det är 4 avsnitt i The Original Series.
Mm. Precis.
3 avsnitt är det.
3, ja. Och sen har han ju med något avsnitt också i den serien som icke ska nämnas.
Ja, just det. Stämmer det. Nej, han är väldigt speciell och som du säger, han är ju speciell även i The Original Series.
Ja.
Och det är lite så att man känner redan här, tycker jag, att det här är en karaktär som verkligen har fått ganska mycket tid on screen. Liksom. Att det är en ganska utarbetad karaktär redan.
Mm.
Och det tyckte jag om. Sen så är ju... Mad är en rolig karaktär. Han är ju väldigt, väldigt egoistisk. Men han gör ju allting... Han kan tänka sig att göra saker bara för att det är kul.
Mm.
Så självklart prioriterar han sig själv, men... Det handlar inte bara om monetära vinster, även om det är prio ett såklart.
Mm.
Men det handlar alltid om honom. Hela världen snurrar kring honom.
Ja, det verkade verkligen så.
Och sen drog jag ju en annan slutsats då. Det här är ju, jag har inte sett så många avsnitt än. Jag har ju sett så här många avsnitt av Discovery. Men jag vet att om 10 år så är det Harry Mudd som introducerar Tribbles ombord på Enterprise. Nej, fel. Det är på en rymdstation de är, och så säljer han Tribbles till besättningen som tar med den på Enterprise. Och sen äter de upp alla, ja, grödor. Det var väl någon speciell sorts ris eller någonting som Enterprise fraktade där. Jag tror inte Kirk var så lycklig över det.
Är du säker på att det var han? Nu ska inte jag försöka att vinna över dig på kunskapstävling i det här. Men jag har för mig att inte det är samma avsnitt som den i Deep Space Nine, Trouble with Tribbles.
Spännande. Minns jag fel? Var det inte Mudd? Var det helt klart för mig att Mudd höll på att sälja Tribbles? Det här måste vi kolla upp. To Memory Alpha! Nu ska vi se.
Jag kanske blandar ihop, men ja, det är en person som heter Cyrano Jones.
Du har rätt.
Men det är inte den personen du menar kanske. Jag ska inte säga att jag vet det här. Men han var i alla fall med där och introducerade det på den stationen. Om jag inte minns fel. Det var länge sedan jag såg det här avsnittet på Deep Space Nine. Och där har de ju bara klippt in Deep Space Nine-karaktärerna i filmen.
Nej, jag tar tillbaka allt. Jag lägger mig. Jag gör en pudel omedelbums.
Har jag rätt alltså?
Du har rätt. Det är ju Cyrano Jones som introducerar Tribbles.
Det är underbart att jag kan slå dig på fingrarna när jag har sett ett avsnitt av Deep Space Nine egentligen. Men som är ett original series avsnitt. Ja. Nej, det är fantastiskt.
Fast egentligen så såg du nog det animated series avsnittet där Cyrano Jones är med. Det var nog därifrån du fick.
Nej, jag har aldrig sett det. Jag kommer aldrig att se det.
Okej. Jag tar fullständigt tillbaka den kopplingen.
Nej, det gör ingenting. Det har hänt förr att vi har haft fel.
Va? Nej. Skulle inte förvåna mig dock om så småningom det faktiskt finns en koppling däremellan. Men ja, det blir ju ändå en ganska tydlig konflikt mellan Mudd och Lorca. Så att det är ju massa foreshadowing, och det känns ju definitivt som att de inte har introducerat den här karaktären för att han inte ska vara med mer. Utan han kommer ju garanterat återkomma.
Det känns ju så.
Om inte denna säsongen så i nästa. Det känns ju uppenbart givet.
Ja.
Och det är jag inte ett dugg ledsen över.
Nej, jag förstår det. Han är en stämningshöjare.
Ja, absolut. Absolut. Och just eftersom han, precis som du nämnde, hans personlighet går verkligen stick i stäv med allting som The Federation står för.
Mm.
Här delar vi på allt och vi är snälla och vi tycker om varandra och så. Nej. Jag går först.
Sen tyckte jag uppskattade faktiskt det här när Saru tog fram gamla bra exempel, och nuvarande också för den delen, av kaptener.
Ja.
Vad som gör dem bra kaptener. För han, det är genuint att han vill bli en bättre kapten. Eller han vill kunna göra sitt bästa jobb som möjligen går.
Jajamän.
Och det är ju flera egenskaper som tas fram där, som jag tyckte var väldigt intressant. Mod, självuppoffring, taktisk begåvning, barmhärtighet bland annat.
Mm.
Och så tog han fram Robert April, Jonathan Archer, Matthew Decker, Philippa Georgiou och Christopher Pike.
Ja, och Pike känner vi ju igen.
Kände du igen alla innan? Eller fick du göra lite research på det här?
Nej, alltså Archer känner man ju igen, det är ju från Enterprise. Och Philippa Georgiou känner vi ju igen ifrån tidigare den här säsongen, det är bara några avsnitt tillbaka. Och Christopher Pike känner väl alla till som sett något av Star Trek, eller?
Ja, mer eller mindre. Speciellt om man har sett det gamla, eller om man faktiskt har sett någon av de nya filmerna. Var det inte den Into Darkness?
Jo, han är ju med i The Kelvin Universe. Det är han som rekryterar honom, Kirk. Så, jo då, Pike dyker upp. Och han är ju kapten på Enterprise just nu i timelinen.
Precis.
Så att, ja, han finns ju där ute någonstans. Men sen, vad var det för fler människor? Det var två till, vad du nämnde.
Robert April, som jag läste lite om, det skulle vara första kaptenen av Enterprise. Alltså den första.
Ja, just det.
Första.
Ja, före Pike, ja, med andra ord. Kan jag inte påstå att jag känner igen namnet så. Nej.
Och som jag också fick reda på där då, han var ju med i serien som inte ska nämnas också.
Okej, okay. Ja.
Jag tror inte att han har nämnts i något annat sammanhang, tror jag, om jag förstod det hela rätt. Okay. Och sen har vi Matthew Decker också.
Ja, just det. Och det ringer inte någon klocka där heller.
Nej, det ska vara USS Constellation från The Doomsday Machine. Alltså original series avsnitt.
Decker, ja, då ringer det faktiskt en klocka där. Constellation, det var samma modell som Enterprise, va?
Som sagt, original series. Ja. Jag har inte jättekoll. Det här, yes, är vad jag har läst.
Ja, jag för mig Decker, han blev väl fullständigt vansinnig och helt dum i huvudet i det avsnittet, har jag för mig.
Och ändå är han där bland de som är absolut bäst.
Ja, men det var han innan.
Ja, okej.
Okay. Det är ju lite grann det som är grejen. Han blir knäckt i det avsnittet, så att fram tills dess så är han ju en av Kirks goda kompisar och verkligen en av the best that Star Trek, eller på så här, menar jag inte, the best som
Starfleet
kan producera liksom. Så ja, han kan definitivt vara ett gott föredöme nu.
Jag tyckte alltid att vår Kelpien-kompis, nu har till och med jag glömt namnet på honom här, Saru heter han ju. Ja, han växte en del i mina ögon när han faktiskt försökte vara självkritisk där och verkligen försökte hitta de egenskaperna som gör en bra kapten.
Han tänkte rätt i det att han försökte inspireras och faktiskt ville, när han tvivlade på sig själv, ville hålla koll på sig själv genom att mäta sig då mot de här egenskaperna. Det var rätt tänkt, men det kändes också som att han accepterade, vilket också är en del av en framgångsrik ledare, att han hade fattat de beslut han fattat, och det var inte mer med det. Mm. Jag har gjort vad jag kunnat, jag har gjort så gott jag kunnat, vad annat kunde jag ha gjort? Och det framkom ju då när han faktiskt inte ens brydde sig om resultaten i slutet.
Han fick ju inte ens resultat av datorn heller, om man säger så.
Nej, jag tyckte det var rätt agerat. Jag vet inte om jag håller med honom, alltså, i hur han, i varje beslut han fattade.
Nej.
Men hans approach, hur han närmade sig problemet att som en liten räddhare bli kapten på ett Starfleet-skepp. Ja, nej, jag tyckte om det. Mm. Det är som du säger, han växte där. Mm. Och det gör mig ju också lite nyfiken på hur hade han utvecklats om Burnham hade försvunnit och fått ett eget skepp och han hade fått gå vidare då på skeppet från det första avsnittet under den ursprungliga kaptenen. Hur hade han kunnat blomma upp liksom som person,
ja,
under hennes ledning som number one?
Mm.
Det är en intressant tanke.
Verkligen. Tyckte du inte att det var väldigt underligt hur datorn satte sig upp mot honom när han ville jämföra sin egen profil, ställa frågan först, varför vill du göra det här? Och sen så helt plötsligt så när han förklarade varför han ville göra det, så sa datorn typ att är det inte bättre att man eliminerar elementen som gör att du inte...
Som gör att du ifrågasätter dig själv?
Ja, precis. Ja, att man ifrågasätter sig själv. Är inte det väldigt konstigt?
Det lät inte som någonting en dator skulle säga, nej.
Jag tyckte det var väldigt underligt. Men lite humor tyckte jag det var i det dock.
Nej, faktiskt. Jag kunde inte få ihop det riktigt med hur en dator normalt sett ska uppföra sig. Det var för mycket artificiell intelligens bakom.
Jag ska ha åsikter om att eliminera annan personal på skeppet. Ja. Det kändes bara, ja.
Fast, to be fair, han nämnde inte att det var personal.
Det är sant.
Han sa det fanns ett element som... Mm. Men ändå, nej, jag håller med dig. Det var okaraktäristiskt.
För en vanlig dator i flera av de andra serierna hade väl bara gett honom det han ville, utan att snacka emot.
Ja, exakt. Det är ju så vi är vana vid datorer från all Star Trek, mer eller mindre. Att möjligen be dem om ett litet klargörande av detaljerna, men i övrigt så gör de ju vad de är tillsagda.
Japp.
Nej, lustigt. En annan sak jag tänkte på, och det är en liten detalj, men du vet varje gång de åker spårvagn, varje gång de flyger på svamp,
ja,
när de kommer ur den här hyperlane, alltså när de lämnar svampriket.
Ja, precis. Ja,
det ser alltid ut som om skeppet faller.
Ja, det gör det kanske.
Ja, alltså de faller långt. Så att, tänk på det nästa gång du ser, för så fort de åker på svamp så ramlar de verkligen ut ur svampriket.
Det är klart man gör. De är ju höga. Det är klart att de faller.
Såklart. Varför tänkte jag inte på det?
Ja, nej, jag vet inte. För varför skulle det finnas momentum uppifrån liksom?
Ja, men fysiken i Star Trek har ju mycket att lämna till verkligheten, kan jag säga. Mycket att önska.
Ja, ja, ja. Jo, det är sant.
Det är ju långt ifrån det enda. Det har vi tagit upp tidigare.
Ja.
Gravitet.
Graviditeten.
Jag kan
ja,
verkligen
precis.
Inte säga det.
Jajamensan. Bra där, Robin. Den kommer du aldrig få.
Nej, jag vet. Jag ska inte nämna det ordet, tror jag ens.
Nej. Ja,
det, vissa ord
det
är svåra. Sunt.
Ja, det är bra.
Lorcas förra skepp där, som han var kapten över. Så
ja, just
det. The USS
intressant.
Buren. Det var ju faktiskt namnet på Sovjetunionens rymdprogram och tillika namnet på den första rymdfarkosten de producerade.
Ah.
Namnet blev också en helt egen klass av skepp, alltså Buran-klass. Och det betyder snöstorm på svenska.
Coolt.
Ja, en liten notis så.
Ja, det gav oss ju lite mer kunskap om kaptenen. Mm. Det gjorde det ju. Och sen så hade vi ju då den här snubben han träffade i cellen där.
Ja, just det. Vilken utav dem?
Nej, men det var en som dog och så var det ju Mudd och så var det ju en till.
Ash, han som de har flydde med.
Ash Ketchum från Pokémon.
Ash Tyler från Enterprise. Nej, det är från Discovery.
Haha. Inte bara jag som gör det misstag.
Nej.
Det är bra, det gillar vi. Ja, jag vet inte. Hur tänker du om honom? Så här långt.
Liten udda karaktär får jag väl säga. Det är lite svårt att säga än så länge eftersom man inte har sett speciellt mycket av honom. Men jag tycker han är ganska reserverad.
Han är reserverad. Han borde inte ha klarat sig 7 månader. Nej. Så någonting är han ju duktig på uppenbarligen. Och det visar ju sen att han är duktig på att överleva. Han är en överlevare. Han snappar upp detaljer. Han är uppmärksam. Och sen kan han sitta på information länge tills han kan nyttja den.
Mm. Ja, men det såg vi.
Och det var intressant. Det skapar ju en intressant karaktär, en intressant person. Och sen vet vi ju av relationer mellan Klingons och människor att det är inte alltid att människorna håller.
Nej.
Om vi säger så. Det är ju från Deep Space Nine där det utforskas till viss del. Så han har nog inte haft det jättekul kanske.
Det kändes inte så.
Men ändå, lite misstänksam känner jag mig ändå. Lite sådär, någonting är lite off.
Ja.
Men vi får väl se, det kanske antar att det kommer att undersökas närmare längre fram då.
Ja, det är möjligt. Det får vi se hur det blir.
Annars, ett riktigt intressant avsnitt. Jag gillar Mudd. Jag tyckte det här var bra Star Trek.
Ja, det var bra Star Trek, definitivt.
Sen hade vi ju kopplingen till Eugenics War igen då.
Ja, du menar Saru där? Vad han pratade om?
Ja, precis. Han refererar ju till det. Att man håller inte på med genetiska experiment på människor.
Punkt. När Stamets ville injicera människor med Ripper-DNA. Ja,
ville? Det var ju inte riktigt det han sa.
Nej, det är sant.
Han sa att det var det som krävdes så långt de hade kommit nu. Och egentligen så, ja. Och det var så. Om man skyndar på processen så var det ju det enda resultatet. Men,
ja, visst, jag förstår.
Ja. Vad säger du om sista scenen då?
Spegel menar du?
Ja.
Lite småläskigt tycker jag. Men jag tycker det är lite sådär. Jag vet inte alls vad det betyder. Han kanske har blivit väldigt dålig egentligen som inte man upptäckte han.
På något sätt, jag satt ju och kollade på honom hela tiden och väntade bara på att det skulle... Ja, börja växa vingar eller ja. Poppa ut några tentakler någonstans eller någonting, va? Nu gjorde det inte det, men...
Inte än så länge i alla fall.
Nej, precis, inte än så länge. Sen så såg jag någon intervju med en av dem som skrev det här avsnittet och han sa att huvudmålet med den sista scenen var att dels att få publiken att undra, liksom, var kommer det här ta vägen? Men också att det skulle vara tydligt att detta var... Fel.
Att någonting var fel, menar du, eller?
Nej, att han hade fattat fel beslut.
Aha.
Att det här skulle ge konsekvenser som han inte var beredd att möta.
Ja, det ser man.
För mycket av utbytet mellan doktorn och science-snubben där. Doktorn är ju för övrigt inte chefsdoktor.
Nej, det upptäckte vi också där.
Ja, precis. Han är ju, det hade man nästan trott, men det finns någon annan alltså. Men, ja,
det verkar så där.
Så, och det är också lite kul då att de är ett par med tanke på hur de har hanterat varandra tidigare. Det satte ju det i ett annat perspektiv. Men det spelar ingen roll. När de står och pratar där och borstar tänderna så är det väldigt mycket... Alltså det känns som att, ja, men nu är faran över. Det var rätt beslut. Vi klarade oss. Och hurra, jag kan äntligen prata med mina svampar. Ja. Men då från de som skrev manus, de vill påpeka att nej, det här var inte rätt beslut.
Nej.
Så att, ja... Det var den tanken de verkligen ville plantera hos oss. Och det, plantera. Ja, och det tyckte jag att de lyckades med.
Såg du det också att vad jag har sett än så länge så är ju medical, alltså medicinarna, är ju de enda som har annorlunda uniformer. De är ju helvita.
De är vita, ja. Stämmer.
Alla andra ser ju typ likadant ut. Det är väl deras, det är väl ränderna och själva rankingen som syns på insigniat där.
Ja.
Som skiljer, men annars så har ju alla samma, eller likadana.
Silver för vetenskap och... Ja, jag har inte riktigt fått ordning på det där i huvudet än.
Nej, men det är svårt att se, det är mycket svårare att se än vad vi gjorde tidigare. Ja. Jag försöker ju hitta om det är olika mycket av de här ränderna, om det betyder. Och det gör det väl till en viss grad. Men jag ser ju inte skillnad, kaptenerna ser man ju, att det är fler, men sen vet jag inte, alltså. Sen ser jag inte skillnaden längre.
Nej. Nej, det är svårt.
Då har vi snackat om det här lite mer klassiska avsnittet Choose Your Pain. Vad tycker du om titeln, Kenneth? Vad tror du att man vill återspegla eller vad man vill säga med den? Det kanske inte är så svårt det här avsnittet.
Nej, men det är ju ändå en ganska djup filosofisk fråga. Choose your pain! eller inte. Nej, det är som du säger, det är ganska enkelt. Men det är ändå lite underligt i... The original series så säger Kirk vid något tillfälle att Klingons never take hostages. De tar aldrig prisoners. Vilket jag har motbevisats i typ all annan Star Trek om igen. Men jag tycker ändå det här stämmer in på något sätt med hur Klingons rent allmänt, deras förhållande till andra raser i galaxen. Så att, nej, det är bra namn.
Ja. De utagerar sig på det som fångarna väljer. Det är ju rätt intressant metod.
Ja.
Det, de säger ju själva det. Det har ju att göra med att det inte ska... Eller de sa ju inte det. Det var någon av fångarna, det var, jag minns inte vem, som sa det. Att det har väl att göra att man inte ska få en samarbetande anda. Du ska inte få några bra kontakt med dina medfångar. För du vill inte sätta varandra i skiten om man känner varandra. Eller tycker för mycket om varandra.
Precis. Exakt. Det är ett väldigt grundläggande första steg till psykologisk terror.
Mm.
Det här är alltså psykologisk tortyr. Och det känns väl som att det inte riktigt är deras hemmaplan, men de har ändå förstått den grejen.
Ja, så här behöver inte de göra så mycket mer i och för sig. För den psykologiska terrorn, den sköter ju sig själv.
Precis, och det handlar ju om relationen mellan fångarna. Ja. Sen så är det lite intressant då att det här är ju det första avsnittet någonsin med Harry Mudd i... Som inte har hans namn i titeln.
Okej.
Alla andra avsnitt där Mudd har funnits med har haft namnet Mudd i titeln. Så att så sett så är det ju ett lite avvikande avsnitt.
Där ser man det. Vad mer än vad jag visste.
Mm.
Till nästa vecka så kommer vi att ha sett på avsnittet. Hur uttalar man det nu? Lise?
Har ingen aning.
Ja, det här avsnittet. Hur det nu än uttalas.
Jag vet inte.
Ja, jag får väl försöka lyssna på någonting kanske där de uttalade.
Ja, jag tänkte jag skulle titta på avsnittet så kanske det framgår hur det ska uttalas.
Det är möjligt.
Förhoppningsvis.
Men till dess, hur får man kontakt med dig, Kenneth?
Allra enklast, kom och hitta mig på Twitter och skicka ett litet meddelande till @altinomit. Alltinomit.
Och mig kontaktade du på genom att skicka ett mejl till robin@fufupod2d.se. Vi finns också på Facebook, Twitter, YouTube och Google+. På antingen Fufupod eller på Fiktiva Universum och Faktiska Undringar. Allt det här står på vår hemsida. Fufupod.se finns det länkar till allt detta. Och ni får väldigt gärna höra av oss med antingen feedback.
Hör av oss.
Ni får gärna höra av er.
Till oss.
Till oss. Ni får gärna höra av er till oss.
Ni får höra av oss till er.
Ja, precis. Om det är något, om ni har några önskemål, några feedback eller också rättelser, vilket kommer garanterat. Vi har ju yes. Kenneth med här.
Nu ska vi inte börja peka finger. Det tycker inte jag är okej. Jag har aldrig fel.
Nej. Mer mindre rätt bara ibland.
Nej, jag har aldrig fel, men ibland måste jag uppdatera vad jag har rätt i.
Till nästa gång, Kenneth. Så vi hörs och syns.
Jajamän. Ha det bra, hej!
Hej!